Vi letar spår i Tre Sticklands vildmark. Hör om ett tidigt sorkrelaterat vårtecken och så blir det fågelsångsforskning. Det här är Naturmorgon från den 13 januari 2024. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Karin Gyllenklev som sänder från Radiohuset i Stockholm idag. Och på nästan samma latitud men 37 mil västerut in till norska gränsen. Där har vi fältreporter Jonathan Martinsson, eller hur?
Det stämmer bra, Karin. God morgon.
God morgon. Du är i Tre Sticklands nationalpark. Hur är det där den här morgonen?
Ja, alltså jag är nästan i Tre Sticklands nationalpark.
Ja, du är inte där än du.
Nej, den ligger ju lite otillgängligt. Jag är vid entrén till Tre Sticklands, men det är en kilometer upp till nationalparksgränsen. Men här är det lugnt och stilla. Snön ligger några decimeter djup. Det är molnigt och kanske kommer börja snöa lite lätt här under morgonen. Men just nu är det ingen nederbörd. Så vi får njuta av en stilla vintermorgon här i Tre Sticklands.
Ja, men den är lite frasig, va? Tycker jag mig höra.
Ja, det är någon minusgrad fortfarande. Det kom lite varmare väder idag. Men ja. Någon minusgrad.
Jag vet att du ska ju in i nationalparken under morgonen. Vad är det vi kan vänta oss? Vad händer där?
Ja, men då tänkte jag ska ta hjälp av för att en gäst här, som, eller en lyssnare som har överraskat här på morgonen. Anneli Kantola som dök upp här vid entrén, som bor i området och har varit mycket i Tre Sticklands. Jag tänker, hur tar man sig an Tre Sticklands nationalpark, tycker du?
Jo, vi vet ju att detta är den sydligaste vildmarksområdet. Och det innebär ju att man ska ta sig an Tre Sticklands genom att man är för det första medveten om då att det är ett vildmarksområde som är ganska kuperat. Och man måste ha en känsla av att jag måste öppna mitt sinne. Jag får vara lite meditativ för att verkligen ta till sig av det som händer. Och att man kan må väldigt bra i den här miljön. Man kan sätta sig och ta en kopp kaffe. Man kan se på andra årstider kan man se nattskära om man är här på nattetid. Man kan uppleva skogsfåglar. Man kan uppleva järpe som inte är så vanlig egentligen. Sen är det ju alla andra fåglar och vår tofsmesen är ju vår nationalparkens fågelsymbol. Ja. Som är jättevacker. Och man hör den väldigt ofta här uppe.
Ja, då vet vi lite vad vi har att vänta av den här morgonen helt enkelt.
Ja, men vad härligt. Jag vet att ni kommer ju också spana efter spår. Spår från djur, spår efter människor som har vandrat och kanske också levt i det här området för länge sedan. Och spår, Jonathan, det är faktiskt något som kommer att finnas med på andra sätt i programmet idag. Till exempel, för att nämna en sak, lyssnaren Milena, hon undrar över bruna, märkliga små pluttar som dyker upp på fönsterbrädan inomhus. Och tar de bort dem, då kommer det nya. Men vem är det som stökar ner? Det hoppas vi får svar på. Och i 7 timmen, då kommer vi få vårvibbar. Vi ska utöka fågelsångskunskaperna. För vad vet vi egentligen och vad vet vi inte?
För många arter, där vet vi att det är bara hannen som sjunger. Sen blir flugsnappar, talg också andra. Men vi kan inte dra slutsatsen att just därför är det likadant på andra arter. Man måste titta på en för sig. Mm. Rödhaka tror inte någon har tittat. Lövsångare, trädgårdsångare, ja.
Om du som lyssnar vill höra av dig till oss under morgonen, då tycker jag att du ska göra det. Allra enklast är att mejla naturmorgon@sverigesradio.se. Man kan också skriva på våra sociala medier. Det tycker vi är jättekul. Men Vi tar oss nu till Trestiklans nationalpark i västra Dalsland. Den beskrivs som största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige. Jonathan?
Karin?
Jag vet att sist Naturmorgon var där, det var sommaren 1999. Och då var Lisa Henkow fältreporter. Och det hon mindes bäst när jag frågade, det var att det var så tyst.
Ja, tyst är det verkligen här i Trestiklan. Jag tänker vi kan väl börja med att lyssna lite på tystnaden här en januari morgon i västra Dalsland. Ja, man hör ju, vinden drar ju genom trädkronorna lite grann och man hörde kanske också våra besökare här som var på väg ner mot parkeringen. Men annars är det ganska tyst. Ja. Men ett ljud vi hoppas höra, vi hoppas ju att det inte ska vara helt tyst hela morgonen. Tofsmesen som Anneli här nämnde är ju nationalparkens maskot kan man säga.
Ja.
Så att vi ska väl hålla öronen öppna. Efter den, visst har vi någon inspelat läte av tofsmesen som vi kan lyssna på, Karin?
Det har vi, absolut. Det är det vi ska hålla lite koll efter då, Jonathan.
Det är det vi ska spetsa öronen efter den här morgonen. Ja, vi får se om det blir någon tofsmes som vi stöter på. Men jag befinner mig som sagt nu vid entrén till Trestiklans nationalpark. Står här med skogen i ryggen och ögonen vända mot en ganska mörk liten myrmark som breder ut sig. Och vid entrén finns det som ett litet vindskydd kan man säga med information från, om parken. Och här börjar också vandringsleden som leder upp till nationalparken. Dit vi ska börja vandra snart, för jag är inte ensam här. Det var både besökare, men jag har ju med mig två experter också. Stefan Hussar och Roger Olsson. God morgon.
God morgon, god morgon.
God morgon.
Om jag börjar med dig, Stefan. Du jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland och är förvaltare för Trestiklans nationalpark.
Ja, det stämmer.
Så du är van att röra dig i det här området?
Ja, det här har man varit en hel del och det kan aldrig få för mycket av Trestiklan.
Och Roger Olsson, du är journalist och författare inom naturområdet. Och det här är väl lite en av dina hemmaplaner i alla fall, Dalslands natur?
Ja, absolut. Jag har ju bott här uppe i norra Dalsland. Jag bodde här i över 20 år. Och det här är ju... Ja, det här är ju något det finaste vi har, inte bara i Dalsland utan i södra Sverige överhuvudtaget när det gäller orörd skog. Så att första gången jag strövade här uppe var ju långt innan det var påtänkt som nationalpark, det här området.
Ja, och liksom rubriken jag satt på den här morgonen uppe i nordvästra hörnet av Dalsland. Norska gränsen ligger ju bara 4 kilometer bort. Är ju spår av olika slag. Både spår av människor som har bott och levt i det här vildmarksområdet. Men också spår efter djur och spår efter bränder. Jag tänkte vi kan väl börja. Ska vi bara gå lite här i snön? Se om vi... Det är ju svårt. Det var ett tag sedan det snöade. Nu. Så att det ligger ju... Vi kanske inte ser så mycket spår just här. Det är ju en del människor. Här är det någonting som har gått.
Spår. Vi har en spårlöpan här på andra sidan om den lilla istäckta pölen där.
Ja, just det.
Bort igenom.
Vad kan vi tänka att det är? Det är något, inte något jättestort djur.
Nu är de ju lite gamla så det är svårt att säga, men alltså, räv eller rådjur, att de har storleken bara.
Ja.
Skulle man tro. Det är sådär som de sitter ju nästan i en rad efter varandra, spårstämplarna. Bort över myren här.
Men vilka djur skulle vi kunna stöta på här?
Det spår av. Jag tror att Stefan har bättre koll.
Stefan.
Ja, mård finns i området och tjäder brukar man stöta upp här ganska ofta. Sen finns det ju ett vargrevir som ligger i närbeläget också på norska sidan här, så att det är ju inte helt omöjligt att man kan se spår av varg också.
Ja, och du berättade igår att vid Boksjön bara, ja men vid norska gränsen så har man sett färska vargspår.
Ja, bara för några dagar sedan, så att det finns.
Och så hörde vi att tofsmesen kan vara en bekantskap man kan göra här, men det finns andra fåglar också som kanske kan dyka upp, Roger.
Ja, men alltså alla, de är ju inte så många, men de här stannfåglarna, mesarna som tillbringar vintern i våra skogar, svartmes, talgoxe, kan entita, kanske talltita, ja. Kungsfågel, träkrypare kan ju, de drar ju ofta omkring i, eller ofta, inte så ofta längre för de är inte så vanliga som de har varit, men ofta i blandade flockar sådär vintertid, drar runt och letar mat i den här typen av miljöer.
Ja. Ja, vi ska ju vandra här in i södra Sveriges största vildmark. Men Stefan, vad är det för område vi går in i? Vad är det för natur vi kan förvänta oss?
Det är ett sprickdalslandskap som är väldigt, vad ska man säga, kargt och ganska näringsfattigt. Men det som är så speciellt med just det här området är att det är så pass stort, så pass långt söder i Sverige och det är helt vägfritt. Så att det är ett område som man kan röra sig i och det är total tystnad här. Och det är ett ganska stort område som är skyddat även inne på norska sidan. Så att sammantaget så är det ju 5000 hektar sammanhängande skyddad natur i området då. Sen är det plus några naturreservat som ligger också i anslutning här. Så att det är väldigt stort, vad ska man säga, vildmarksområde. Som man rör sig i. Det är väldigt speciellt.
Det är ju helt unikt i sin storlek. Det finns ju ingenting alltså söder om Dalälven som är i närheten. Om du lägger till de här 2000 hektaren på norska sidan. Skog som är opåverkad av modern skogsbruk och fritt från vägar och annan mänsklig aktivitet så att säga.
Ja, och sprickdalslandskapet, det går ju som dalar och bergryggar i nordsydlig riktning och vi ska ju gå rakt västerut i tanken. Så vi kommer ju verkligen få känna på det här
landskapet. Vi har inte valt den lätta vägen. Framöver.
Nej, det har vi inte. Men jag hoppas väl att vi hinner in till nationalparken tills vi hörs nästa gång, Karin.
Ja, men det hoppas vi också. Vi håller tummarna. Jonathan Martinsson som är vår fältreporter den här morgonen i Trestiklands nationalpark, alltså i Västra Dalsland. Och med sig har han Stefan Husar på Länsstyrelsen i Västra Götaland och naturskribenten Roger Olsson. Nu ska vi titta i backspegeln. Och där ser vi förra veckans naturfråga. Den ska vi avslöja svaret på nu, så här lät den. Nu söker vi en organism som blev filosofen Sokrates bane. Den ser ut som många andra i flocken, men odören skiljer ut örten som kan bli 2 meter hög. Rätt svar är odört. Det visste bland annat Åsa Eriksson i Hedesunda som vinner Naturmorgon Termosen den här veckan, Björg Fornvall i Västerås som får en tygkasse på posten och Maria Perroharjo i Norrköping som vinner vårt tygmärke. Grattis! Anna-Karin Falk i Uppsala, hon skriver så här om filosofen Sokrates. Sokrates dömdes till döden för att han enligt dåvarande myndighet var ogudaktig och att han hade vilselett ungdomen. Han dödades av att få dricka en giftdryck som var en blandning av vin, opium och odört. Och Mats Strandberg i Nordmaling, han tillägger, han hade tur som inte fick sprängört. Det gav man till vålds- och ekonomiska brottslingar vid avrättningar. Odört ansågs ge en relativt smärtfri död. Allt enligt örtabok av Sune och Stina Jonsson. Ja, odört är en flockblommig växt, därav ledtråden ser ut som många andra i flocken. Som till exempel nyss nämnda sprängört och även hundkex kan man förväxla den med. Men doften, hörni. Doften är dens alldeles egna usp. Jag har sammanställt lite ord här om doften. Kväljande, avskyvärd, luktar mus, råtturin, katturin. Jag skulle inte säga att jag längtar efter att liksom dra in den här doften, men jag är absolut nyfiken. Så då passar det ju bra att vi nu ska få hänga med botanist Ulla-Britt Andersson och naturmorgons Lisa Henko till ett ordörtsbestånd för att höra mer om den här livsfarliga växten och dra in doften.
Vågar vi oss in här? Det är ett gäng hundkex som står här.
Ajabaja, det är inga hundkex.
Inte?
Nej, det här är odört. Men den är lätt att förväxla med hundkex. Och skulle du få för dig och äta den här, då skulle du inte överleva. Det räcker med en 6-8 blad som är dödlig dos. Men jag tror att risken att du skulle göra det är ganska liten, för den luktar ganska illa. Men det är klart, har du ingen luktsinne så...
Nej, men vi går fram till den.
Då kanske du kan känna att den doftar illa.
Men nu ser jag, den ser faktiskt inte riktigt ut heller. Nej, som
de är lite
som
mer
hundkex. De är lite inte mer... ens stammarna eller skälkarna. Nej, på bladen sådär... här. Men det här är ju en sån här med flikiga blad. Mm.
Mm. Och flikarna påminner ju väldigt mycket om hundkex. Men du ser de här röda fläckarna på bladen. Och de har ju inte hundkex. Och sen är det en speciell, nu är det färgseende, lite subjektivt. Men för mig så är det en blågrön färg på ett helt annat sätt än hundkexen har liksom.
Men den är mer gulgrön, va?
Ja. Så att, men, och så, den ska lukta rotturin eller katturin, men jag har aldrig luktat på rotturin så jag vet inte.
Då får jag prova, för jag tycker att åtminstone mus är jag bekant med.
Mm. Det är ingen behaglig doft i varje fall.
Nej. Men nu, där i skälken där du hade brutit av den, eller liksom där luktar den ju mycket.
Ja,
så att, väldigt starkt luktar den.
Men det här tog man ju livet av. Avrättade folk med en dekokt av odört bland annat. Och opium brukade man blanda in också. Så att Sokrates fick ju tömma giftbägaren, och det lär vara bland annat odört då, som tog livet av honom. Och det, har ju Platon, han har beskrivit det precis hur det gick till då. Så han beskriver då hur en odörtsförgiftning, hur man blir så att säga. Man kallnar, det brukar kallas den kalla vägen till Hades det här. Så att det är inget behagligt sätt att dö. Man, liksom, man förlamas successivt, men man är fortfarande vid fullt medvetande. Och till slut så slutar man andas och då dör man.
Fruktansvärt låter det. Och att de liksom satt och tittade på. Alltså vilken det vill man inte tänka på. Men nej. Det var Sokrates banedryck då bland annat. Vad är det i den då som gör att det blir så här tokigt i kroppen?
Det finns ett ämne som heter konin. Nu kommer en av Ölands alla traktorer här. Konin heter ämnet, och den här växten heter ju Conium maculatum med vetenskapligt namn. Och det här maculatum är ju de här röda fläckarna då på stammen.
Ja.
Men ämnet heter konin, och det slår på något sätt lite likt curare på kroppen.
Så och det känner jag igen, curare. Är det så här pilgifts...
Ja, som blockerar.
Eller pilgift...
Ja, pilgiftsgroder har ju bland annat det. Och man använder ju det när man söver personer inför narkos för att de ska bli avslappade så att kirurgerna ska kunna skära lite lättare i dem. Men då är de ju sövda. Men det blockerar alltså impulserna mellan nervtrådar och musklerna, kan man säga.
Ja.
Så att men här står ju ett rejält bestånd, och de kan bli ordentligt höga, alltså ett par 2-2,5 meter höga blommar på högsommaren då med vita blommor. Och
påminner blommorna då om hundkex också?
Ja, det gör den nu. Men när den drar iväg och liksom blir 2,5 meter lång och blommar mycket senare, då ser man ju att det inte är hundkex. Men i det här stadiet skulle man ju kunna ta fel alltså.
Och de här vita stängerna som vi ser här, är det alltså överblommade fjolårets blommor av odört?
Ja, så du ser, de är ju ganska höga här.
Men de är ju högre än jag.
Oh, ja, ett par meter är de ju säkert. Ja. Och jag menar, är det lite mer gödslat och så på havsstränder har jag sett liksom riktigt, riktigt höga odörter.
Och de här finns även i Grekland. Hur finns de?
Ja, de, man kan säga att de är ju mer sydliga i sin utbredning i Europa. Men det finns ju då i Sverige. Götaland, Svealand går väl upp kanske någonstans. Gästrikland har jag för mig. Men det, på Öland är den alls inte ovanlig så att säga. Så att, de flesta, om du ser en skräphög, en jordhög på Öland, så nog står det odört där. Mm.
Tror du folk känner till i allmänhet att det är den här livsfarliga växten som grönskar här?
Nej, den går under radarn.
Ja, den gör det, va? Ja, den ser lite vanlig ut på något vis ändå. Ja.
Ser sådär lite skräpigt grön ut, men visst är den häftig. Och med en sån historia.
Ulla-Britt Andersson berättade om odört för reporter Lisa Henkov på Öland. Vilket alltså är svaret på förra veckans naturfråga, odört. I oktober förra året gick passagerarfärjan Marco Polo på grund utanför Blekinges kust, vilket ledde till att minst 110 000 liter olja läckte ut i havet. Stort saneringsarbete inleddes och det upprättades bland annat tvättstationer för att ta hand om fåglar som var inkletade i den svarta oljan. Ungefär 3 månader har ju gått sedan katastrofen. Vad händer nu? Vi ringde upp marinbiologen Anotaj Ekelund på Länsstyrelsen i Blekinge för att kolla läget.
Det finns ju olja längs kusten och det kommer ju att vara kvar så ganska lång tid framöver. Att det kommer finnas oljeklumpar och kan dyka upp nytt också till våren när det blir varmare. Men just nu så är det ju is- och snötäckt på många ställen. Och just nu pågår det ju ingen sanering heller eftersom att snön och iset stopp för det.
Ingen saneringsarbete pågår just nu, men det händer ju grejer, eller hur?
Ja, det stämmer. Vi har Länsstyrelsen då, tillsammans med HAV och IVL har tittat på hur vi ska följa upp påverkan från oljeutsläppet. Och vi har skrivit avtal med IVL om att provta blåmusslor för att analysera pH, alltså kolväten, då i blåmusslors vävnader. Och det har man påbörjat nu.
Vet du någonting om det? Hur den här provtagningen på musslor går till?
Ja, man dyker då ner och hämtar upp blåmusslor. Det är så att blåmusslor filtrerar ju vatten. Då tar de upp de här oljekolvätena och de har dåligt avgiftningssystem för just dessa oljekolväten. Så därför ackumuleras de i blåmusslornas vävnader. Så det är det man vill kolla, liksom hur mycket som finns av det här då i vävnaderna.
Finns det något så här, det här vore det bästa att proverna visade?
Alltså, nu för miljöns skull så vill man ju inte att det ska vara så stor påverkan. Man hoppas väl då på att det inte ska finnas så mycket oljekolväten i blåmusslorna. Men samtidigt så har vi också, i och med att vi har ganska många provtagningar sedan tidigare just i det här området. Och att om vi kan följa upp det här och faktiskt se en förändring så kan vi ju faktiskt kräva att vi får skadestånd av rederiet. För det är ju liksom mycket annat som blir påverkat ut av det här. Till exempel så Sölvesborgs kommun, speciellt liksom nu när sommaren kanske, det är inte lika många turister eller andra som kommer dit till området för att man inte kan nyttja stränderna för att bada. För att det är kanske mycket oljeklumpar och sånt och inte så trevligt att bada där. Och vi har ju också varit tvungna att stängsla av områden eller spärra av. Och det skulle också behövas att man stängslar, alltså med riktiga stängsel också för betesdjur. För att det är ju inte så bra för... Det kan ju vara farligt för kor och får som går och betar längs strandängarna att få olja i sig. Så att det är ju sånt som vi också får kolla på och jobba med. Och det skulle ju bli jättekostsamt för vissa. Och det skulle ju vara bra då att man om man kunde få skadestånd från rederiet.
Det sa Anotaj Ekelund på Länsstyrelsen i Blekinge, och HAV och IVL som hon nämnde, det är alltså Havs- och vattenmyndigheten och IVL Svenska Miljöinstitutet. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och vår fältreporter den här morgonen, han är i Trestiklans nationalpark. Vi ska kolla läget med honom om en liten stund, men vi har faktiskt fått en kommentar här från Johan Maltesson, en lyssnare som varit där. Han skriver så här: en fantastiskt vacker plats med sina djupa skogar, mängder av bergknallar, trollska skogssjöar och många underbart vackra utsikter. Det är verkligen en känsla av vildmark och gränsland. Och det är inte den mest lättvandrande platsen. Den kräver en del vandringsvana, men det är verkligen värt mödan. Ja, mer från Trestiklan om en stund. Men nu, ja, nu ska vi ta oss an muslortsmysteriet. Det är inte en ny Lasse-Maja-bok. Kanske kan inspirera till en. God morgon, Milena Bergqvist.
God morgon.
Det var du som hörde av dig till oss om det här muslortsmysteriet. Berätta, vad är det för något som hänt hemma hos dig?
Jo, det var, jag hade varit bortrest i 2 månader och kom hem och var så nöjd över att jag inte hade några möss i huset, att det inte hade kommit in några. Men så såg jag plötsligt i ett gammalt hus och det djupa fönsternischer. Mm. Och så såg jag, i ett fönster så har jag en stor sån här Dr. Westerlund blomma. Och så såg jag på den här vita fönsterkanten då, muslortar. Jag tänkte, i fönstret då? Nej, det var konstigt. Så jag sopade väl bort dem där först då. Så nästa dag, samma nya muslortar på fönsterbläcket. Vad är det här för någonting? Och tänkte jag, har det kommit en liten mus? Bor den i blomkrukan, eller vad?
Den gillar liksom natur inomhus också då.
Ja, och vad är det för någonting? Och så höll det på det där och skojade lite om det där, berätta för folk. Och så en dag så och det följer ner små bladbitar också. Det är en stor Dr. Westerlund här. Den är riktigt vid och grön. Och så skakade jag på den och så följde ut ännu fler såna här muskluttar. Då. Och så skakade jag på den en gång till och då ramlade ut en beige, kaffelattefärgad larv.
Ingen mus.
Och så googlade jag också på just mus eller på muslortar och sådär, och såg att mössens bajs är liksom spetsigt i ändarna, och det här var inte, det var lika stort, lika som en normal inomhusmus eller vad man säger, men den var rundad i kanterna. Mm. Och så visste jag ju nu att det var den här larven, som en centimeter stor larv, halv centimeter tjock, hårlös liksom. Tyckte det var så fascinerande. Ja. Och då var ju mysteriet på något vis löst till en viss del. Men sen undrar jag ju över hur kommer det sig att den här larven...
Ja, var den lite... du är också, för vad gjorde du med den sen? Du stoppade tillbaka den i blomman, ja, eller hur?
Precis, jag blev så på något sätt... jag blev så tagen av att den hade kommit till mitt Dr. Westerlund blomma. Så jag snabbt stoppade in den igen då. Jag var försiktig, tog lite papper så jag inte skulle röra vid den. För det kan ju, vet man ju, att det kan ju skada dem. Så stoppade in den igen och sen... Ja, så fortsatte det då att komma små... kluttar. Ja. Och så börjar jag tänka, men hur ska det gå för den nu? Det här är ju inte varken säsong för larver, och den är ju inomhus, och hur ska det gå? Och då tänkte jag måste fråga Naturmorgon.
Det gjorde du helt rätt i. Och vi har ju letat reda på experthjälp såklart. Julia Stigenberg, entomolog och kommunbiolog i Botkyrka kommun i Stockholm. God morgon, Julia.
God morgon, god morgon.
Ja, vi har en mumsande larv som gör sina behov på fönsterbrädan.
Det låter väldigt schysst och skönt tillvaro.
Det är trevligt på något vis, konstigt nog så är det trevligt. Men,
men vi ska också nämna, Milena, att det här är ju en blomma som har stått utomhus förut, eller hur?
Just det. Den fick stå ute över hela sommaren och sen innan jag skulle åka iväg där i slutet av oktober, då tog jag in den för jag tänkte det kan bli kallt och frost och frysa och sådär. Så sen stod den ju där på fönsterbrädet i typ 2 månader innan jag kom hem igen.
Ja. Julia, vad är det som har hänt? Är det här en larv som tror att det har blivit vår eller vad ska vi tänka oss?
Jag skulle tro det, ja. Den har fått lite, den har kommit in i värmen och fått fart på kroppen igen. Att nu ska den äta upp sig och bli större och förpuppa sig och sådär.
Ja.
Så den är lite fel ut i tidsmässigt, men sånt händer ganska ofta. Har man planter stående ute och så tar man in dem så är det är ganska vanligt ändå att det kommer med någon. Det är någon fjäril som har lagt ägg i plantan och så kläcks de inomhus.
Ja.
Och våra miljöer inomhus är ju inte så där jättebra för insekter. Det, inte för alla insekter, det är lite för torr miljö.
Mm.
Det är ju konstant temperatur. Ja.
Ja, det är ett hus som ligger väldigt nära havet, så det är väldigt god. Alltså jag märker att mina pelargoner, de trivs, de blir jättestora. Det är, kanske har det här att det är någonting fuktigt där. Så, men ja.
Men jag hör att du hade en gissning på att det var ett grönsaksfly.
Ja, jag googlade men sen blev jag lite osäker för det var just att det var små prickar på den. Tänkte jag på bilden kanske var jord eller någonting. Men och sen jag vet inte. Men jag tänkte just det här, hur ska den... Och sen hörde till historien nu att efter jag pratade med Naturmorgon om det här så ville de ha en bild och jag försökte få, jag tog en ficklampa och började lysa mellan bladen när jag sökte och leta och skaka men då följde inte ur någon och sen har det inte kommit några kluttar och jag har inte hittat någon död larv heller så att...
Men ska vi börja? Vi gör så här Milena, vi börjar i frågan vad tror du Julia, skulle den här larven kunna överleva inomhus och förpuppa sig?
Ja, om förhållandena är bra, om det är konstant lufttemperatur och om det är bra fuktighet och den får tillräckligt med mat. Men nu sa du att din doktor Westerlund var stor och yvig så att mat lär ju finnas.
Ja, precis.
och nästa fråga då, om man ska fundera på vad det här kan vara utifrån signalementen du har fått Julia och skulle det kunna vara ett grönsaksfly?
Grönsaksflyet, ja. Alltså en hona, ett grönsaksflyhona kan lägga över 1000 ägg. Det är den vanligaste, en av de vanligaste nattflyna vi har. Och den finns från Europa ända bort till Japan. Så att en väldigt vanlig, ett väldigt vanligt fly. Mm. Så att sannolikheten, och den tycker om, den, på engelska så heter den tomato moth. För den tycker om att käka såna här grönsaker som smakar mycket. Och doktor Westerlund är ju rätt så smakrik.
Ja.
Tomat är lika så. Så att det låter ju som om det skulle vara en bra tråd där och gissa på ett grönsaksfly.
Men att den nu har försvunnit då, kan det vara liksom ett gott tecken? Ja, den har förpuppat sig på något vis eller vad ska vi... Om vi bara gissar då?
Alltså, larven ska bli runt 3-4 centimeter innan den ska förpuppa sig.
Mm.
Och det tar ungefär 30-40 dagar. Så då får man räkna lite sådär. Om den var 1 centimeter för, säg, 2 veckor sedan så kanske den inte riktigt har hunnit med. Eller så... Ja, det får... Vad tror du?
Att den var ju hoprullad också när den föll, sådär som de gör för att skydda sig, antar jag. Så kanske att den var längre när den väl vecklade ut sig.
Ja.
För de blir ju rädda. Jag såg att den var rädd när jag försökte. Så att... Ja.
Och när du säger att klyttarna var ungefär muslortstora så känns det ju som om den var ganska stor ändå, larven.
Ja.
Så att då finns det lite större chans att den verkligen har gått ner i krukan för den kryper ner i jorden och får puppa sig där.
Ja, precis. För jag tänkte det fönsterbrädan är ju helt vit så att jag borde ha sett och jag la ut en handduk så det inte skulle ramla ner på golvet eller in i elementet eller någonting. Så att ja, snällt.
Men vad spännande. Då får du alltså du får ju fortsätta bevaka det här, Milena, och så får vi se vad det är som dyker upp om Julia, om ja men om den här gemensamma gissningen är rätt.
Precis. Och hur länge hur länge är den puppas, alltså hur lång tid tar det för den?
Runt 25 dagar.
Okej.
Men då beror det också på temperatur och luftfuktighet. Så är det varmare så går det snabbare. Är det kallare så går det långsammare. Ja, så runt 20 dagar.
Ja, vad spännande.
Sen får du spana i fönstret. För fjärilarna, när de kläcks så flyger de mot ljuset. De vill ut mot ljuset. Så spana runt fönstret.
Och sen ska man släppa ut den eller nej, det kan man ju inte göra om det är kallt då, eller hur?
Vi får ta de här vidare frågorna tror jag faktiskt när det händer. Milena, du får höra av dig till oss om fjärilen dyker upp där, det hoppas vi såklart. Stort tack för att du hörde av dig.
Ja, tack så mycket. Hej då.
Hej då, stort tack Julia Stigenberg också som svarade, kommunbiolog vid Botkyrka kommun och insektsexpert. Då ska vi se. Ja, men nu ska vi tillbaka till Trestycklans nationalpark. Fältreporter Jonathan Martinsson är på plats. Och vad är det för spår ni ska leta efter nu, Jonathan? Det är ju lite rubriken på din utflykt här.
Ja, vi har ju hållit utkik här på vägen upp mot nationalparken efter lite spår. Och räv har vi sett spår av och nu står vi och tittar på ett ganska pyttesmå spår. Roger Olsson och Stefan Husar har jag med mig här. Vad är det vi ser här då? Något som har hoppat, Roger?
Ja, det är ett ekorrspår skulle jag säga. Man ser ju, den har ju gått uppe på snön, så man ser ju att det är ett väldigt litet och lätt djur. Och sen är det ju ett bra ledtråd att man kan se hur den kommer där bortifrån ur mörkret. Och så har den gått upp i tallen där på just baksidan. Det. Och sen kommer den ner på denna sidan där och så har den korsat stigen. Och så klappar den upp i en björk här bakom ryggen på sig.
Ja.
Själva, nu har den, det ser ut som den har haft det väldigt lugnt. För att om den tar längre språng som de brukar göra, då blir det väldigt tydliga fyrspår med framtassarna ihop och baktassarna lite längre isär som en ojämn fyrkant på något sätt. Och man kan se det här också, men den har ju nästan trampat i sin egen löpa. Den har tagit det väldigt lugnt över.
Ja. Ja, en ekorre som har lämnat spår här. Och nu har vi faktiskt tagit oss till ungefär där nationalparken börjar. Vi har vandrat västerut en kilometer ungefär. Och det är ju mörkt omkring oss, så man ser inte jättemycket. Vi har ju pannlampor på. Men vi var ju här igår också och såg att det är en hällmarkstallskog som utgör ganska stor del av nationalparken, Stefan Husar. Du är förvaltare på Länsstyrelsen och har bra koll på det här området.
Ja, det stämmer. Det är ju den dominerande naturtypen, kan man säga, hällmarkstallskog. Sen är det ju det är ett sprickdalslandskap med ryggåsar som går i princip i nord-sydlig riktning. Så det är väldigt lättvandrat när man går i den riktningen. Men ska man gå tvärs över då från västerut så är det betydligt kämpigare. Så att, och i de här svackorna så är det lite fuktigare marker, de är myrmarker med blåtåtel och ja, små gölar och sjöar till och med. Då. Så att, ja, det är ett säreget kargt landskap, men det är lätt att förledas också att tro att det här är vildmark och alltid varit vildmark. För här har faktiskt levt ganska mycket relativt människor alltså inom åren, vilket är svårt att tro idag, men ja. Det har ju funnits uppemot 10 tror jag boplatser här inne i området, 7 eller 10 då.
Ja. Ja, vi ska komma in på det alldeles strax, men jag tänkte att vi börjar med lite fågelkvitter, för att just nu är det rätt tyst på den fronten. Vi hoppas ju på tofsmes här under morgonen, men igår när vi var här och vandrade på eftermiddagen, då stötte vi på några av de små invånarna som finns här nu i nationalparken.
Kungsfågel.
Ja, det är kungsfågel.
Där är nu i den närmaste granen.
Ja, ni ser den?
Ja. Det är lite överallt.
Ja, en av invånarna. Nu är vi lite utanför nationalparken. Men... ja, där flaxar den uppe i tallen också. Ser du dem i kikaren, Roger?
Ja, alltså det är svårt. De är lite halvgömda in i kronan här. Men det är ju... det var nog kungsfågel när jag såg några hyfsat. Ofta gör de ju sällskap så här på vintern, så det kan vara mesar och sånt med också. Men det var nog ett par tre kungsfåglar, det var nog inte med.
Det är som små bjällror som hänger i träden.
Ett par stycken till.
De undrar nog vad vi är för några. Upprörda känslor.
Tror du det?
Nej,
inte de bryr sig.
Nej, jag tror bara att vi är glada att se oss.
Det lever i trätoppsliv där uppe.
Ja, det kanske finns lite insekter att få i sig. Topparna, skotten kanske.
Det kommer en precis rakt över huvudet på.
Så lät det igår eftermiddag här, inte så långt bort från där vi är nu. Men vi har ju pratat om spår efter djur, och Stefan Hussar, du nämnde ju att det finns... alltså nu tänker vi att det här området är ett väglöst vildmarksområde. Men det har bott en hel del människor här tidigare. Berätta, vad är det för, vad är det för lämningar man kan se efter det?
Alltså idag så är det ju inte så lätt att se det, men det finns ju några platser där det finns alltså lämningar efter hus. Och man kan även se, om man har liksom det ögat med sig, se att det har funnits öppna marker där man har haft åkrar och till och med slåtterängar då, som börjar nu växa igen ganska betydligt. Men det är en ganska svindlande tanke, tycker jag, att här har familjer bott i det här området och klarat sig och liksom levt sina liv. Vilket är lite svårt att få grepp om idag, men det är livet som vi lever idag. Så att det tycker jag förmerar området, helt klart.
Men det är ett tiotal boplatser som man vet om?
Ja, i alla fall, jag tror det är 7 kanske torpplatser, och sen finns det ytterligare några hus eller backstugor då, som man vet. Det finns källor, skriftliga källor på det då. Och sen har det funnits även viss gruvdrift i området också. Man har brutit järnmalm och glimmer här också. Transporterat ut på vintern över isarna då. Så man har verkligen levt ett hårt liv här i skogarna.
Sen gick ju folk i bygden, de var ju här uppe och fiskade. Det var ju öring och röding i Trestickland. Det finns fortfarande kvar, det kallas för röjevarp. Stenrösen som de la upp på stränderna för att markera bra fiskeplatser då för röding. Den är ju borta nu för Trestickland är försurad, men... och sen finns det ju sägner om jägare som rörde sig här. Och folk som även försörjde sig på mindre ett hederligt sätt genom att plocka åt sig vad de kunde. Och folk som gick genom skogen på väg till Halden. Rövarna.
Sådär.
Ja. Ja, men det var två beryktade rövare som hette Tomte Elias och Mode Johannes. Och det är inte bara skröner, de har funnits. Den ena av dem åkte fast till slut och blev avrättad. Så småningom någon gång i andra halvan på 1800-talet, så det är verkliga personer.
Ja, så det här området som vi idag ser som ett vildmarksområde, det har varit befolkat tidigare.
Ja, som alla, alltså jag är lite försiktig med det här ordet vildmark, så det är kanske mer vildmark nu än det någonsin har varit, kan man säga, för nu ska det ju få vara i fred.
Ja. Ja, vi får väl se om vi stött... hittills har vi inte stött på någon människa inne i parken igår när vi var här. Men det kanske kommer någon här när vi vandrar västerut.
Rövarna är borta, vi kan vara lugnt.
Tack Jonathan Martinsson, vi hörs ju vidare under morgonen. Jonathan är i Trestickland nationalpark i västra Dalsland med Stefan Hussar och Roger Olsson. Så här i januari blir dagarna långsamt längre. Och med det närmar sig våren och fågelsångsinfernot. Hannarna sjunger för fulla muggar och... Vänta nu, det finns ju honor som sjunger också. Och en del fågelpar turas om att sjunga. Ja, den här timmen spannar vi in den senaste fågelsångsforskningen. God morgon, det här är Naturmorgon i P1 och jag heter Karin Gyllenklev. Och är det inte så att ju mer man lär sig om något, desto mer inser man hur komplicerad verkligheten är? Idag ska vi fördjupa våra kunskaper om fågelsång. Till exempel det här med att en del fågelpar uppträder tillsammans.
Paret sjunger, alltså hannen börjar och sen slutar han och då omedelbart sjunger honan resten av sången. Så ena halvan sjunger han, den andra. Och de sitter olika delar av reviret. Då. Så är det ett sätt att tala om att vi finns här bägge i reviret. Va? Men det låter som det är en enda sång.
Om 10 minuter ungefär hör vi Mats Ottossons reportage. Och vår fältreporter är ute i snön och frasar runt i Trestiklans nationalpark idag. Om en liten stund ska vi dit igen och det ska letas spår av olika slag. Och spår, det letas det också i veckans kråkvinkel.
Jag tittade genast efter spåren på den snötäckta gräsmattan. Det var helt tomt. Jag blev lite orolig. Var är han?
Var är han och vem är han? Det får vi reda på när klockan närmar sig 8. Men nu säger vi god morgon till Christer Falk i Falun.
Ja, god morgon.
God morgon Christer. Du var ute på nyårsdagen och hittade något roligt. Berätta.
Ja, jo, vi var ute till sommarsugan över nyår. Och på morgonen jag kom ut så såg jag en gång i gräsvatten. Jag trodde först att jag hade glömt en gren där som hade dödat gräset. Och så tittade jag i båda händerna på den här halvcirkeln som var... Och då var det ett hål i ena änden och ett hål i andra änden. Så räknade jag ut att det måste vara sork som bor i de där hålen. Men varför går de mellan hålen på samma ställe så att de trampar ner gräset så att det blir... Som en gång, det förstod jag aldrig. Så det ska jag vilja veta lite om.
En stig liksom, upptrampad stig där mellan de här två hålen.
Och, ja, som en 3 centimeter bred stig. Det är en halv cirkel mellan de här två hålen som ligger drygt 1 meter från varandra.
Det här är väl på Stora Före utanför Göteborg?
Ja precis. Ja.
Har du sett?
I södra skärgården.
Har du sett sork där förut?
Ja, när vi har katter ute då kommer de ju släpande med sork ibland. Men de är inte så intresserade av att äta dem. Men de leker väl med dem och har ihjäl dem. Men sen får vi ta hand om dem. Ja. Men så sork har jag ju sett. Men aldrig att det har varit... Det där har jag, fenomenet har jag aldrig sett med en stig mellan två sorkhål. Eller?
Ja, men du, då ska vi nog reda lite i det här.
Ja.
Ja, vi har med Frauke Ecke, forskare på gnagare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och professor i ekologi vid Helsingfors universitet. God morgon Frauke.
Ja. God morgon.
Kan du berätta vad Christer har sett för något?
Ja, jag tror han är inne alltså på rätt spår. Jag förmodar att det handlar om rester av en gång från en åkersork.
En åkersork? Mm.
Mm-hmm. Och alltså oftast är det ju att sorkar har underjordiska gångar. Alltså de vill ju undvika att bli uppätna av rovdjur. Men i det här fallet, alltså den är ju, det är en öppen gång. Alltså det finns inte så mycket att gömma sig. Men det som jag kan tänka mig att det har legat lite snö där på ön. Under någon period tidigare. Och då har den där saken grävt och också gnagt sig fram under snön. Det som vi kallar det subnivala rummet. Alltså det utrymmet mellan markytan och snön. Det är där de brukar röra sig. Och sen är det ofta så att de gärna vill röra sig längs samma stiga som de själva då har gjort. Och då har de här gångarna, och ofta är det också att de här gångarna ser, de här lämningarna från de här gångarna ser ut som små korvar på förvintern. Okay. Eller på förvåren, förlåt.
Ja, när snön tinar bort då avslöjas det var sorkarna har sprungit under vintern. Är det vanligt att se sådana upptinade gångar, Frauke?
Ja, det är det faktiskt. Men framförallt under gnagarika år, då kan man se dem direkt efter snösmältning. Alltså, då är det oftast riktiga ihåliga korvar av gräs med en blandning av jord också. Och just för åkersock, då är det inte bara att den här grävt den här stigen som du har sett, utan den har ju också ätit gräset. Alltså, det är en riktig gräsätare. Så det är, den har både fått föda och skydd genom att ha den här gången.
Ja, men jag tänker så här, hur ser en åkersork ut om man inte har sett den?
Ja, alltså den är ungefär 8-13 centimeter lång. 13, då är det verkligen en riktig bamse. De har en ganska kort svans. Och svansen hos sork är då kortare än kroppslängden, och just i åkersorkens fall då är svansen max en tredjedel av kroppslängden. Mm. Så, och sen till skillnad från skogsmöss har sorkar också väldigt små öron. Och sen det som ser man en åkersork framifrån, då är det kanske lite svårt att skilja den från en skogsork. Men så fort man har möjlighet att också se svansen, då kan man se skillnaden, för att skogsork har en längre svans och framförallt en tydligt tvåfärgad svans, mörk på ovansidan och ljus på undersidan.
När jag har tittat på bilder, då tycker jag att sorken ser liksom mycket mer ut som en boll, och allting är liksom lite mindre och kortare liksom än på till exempel då en vanlig mus.
Ja, precis. Alltså, lite mer trubbig ansikte och inte den här spetsiga munnen och så vidare. Så det, ja. Mm.
Men om man i änden på den här upptrampade då stigen eller resten av den här gången som Christer hittat, är ju de här hålen. Om man skulle gå in i dem, vad leder gångarna till?
Ja, alltså det kan vara att det just det bara är gångar. Och framförallt när det gäller åkersork, då kan det vara att de har sitt bo antingen under jord, men kan också vara att man hittar sådana gräsbollar i gräsmattan, eller när det är lite mer högvuxet gräs. Men det är, jag skulle gissa i det här fallet att det finns ett bo som då finns under markytan, och det de tillbringar vintern.
Mm. Ja, men så det här är ju då, du har väl egentligen hittat som lite av ett vårtecken, Christer, kan man säga. Ja. Ett tidigt vårtecken när snön smälter i alla fall.
Ja, vi får tolka det så att våren är på väg. Det har i alla fall vänt.
Ja, men du Christer, tusen tack för att du hörde av dig. Och ditt foto har vi ju lagt på hemsidan också om man vill se.
Ja, var bra. Jättebra.
Och vi har också, och kul att du hörde av dig. Och Frauke, vi har fått fina bilder från dig också som du har tagit på såna upptinade korvar.
Ja, alltså det är, alltså som jag var inne på, det är ju ganska vanligt, men det är inte enbart åkersak som gör sånt. Alltså också i fjällen, alltså är man där kring midsommar efter snösmältningen, då har man ganska goda chanser att se det också, framförallt när det har varit gott om lämmer.
Mm. Ja, men det är kul, då vet man då vad man ska kika efter. Tusen tack Frauke Ecke också för att du var med och gav oss kunskap.
Ja, tack själv.
Mm. Tack så mycket.
Tack, hej då.
Hej då.
Hej.
Lyssnaren Christer Falk var det, och Frauke Ecke som forskar på gnagare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och som också är professor i ekologi vid Helsingfors universitet. Och vill du kika på de här gångarna, då finns det bilder på vår hemsida sverigesradio.se/naturmorgon. Ja, vi pratade ju lite om en larv som hittades i lyssnaren Milenas planta förra timmen och funderade på om det kanske var grönsaksfly. Och då har vi fått mejl här från Björn Engström. Han är trädgårdsmästare sedan drygt 60 år och skriver att en av de allra vanligaste larver på pelargoner, och Dr. Westlund är en pelargon, är grönsaksfly av de larver som dyker upp när plantor tas in utifrån. Jag får ofta frågor om denna insekt och har naturligtvis också haft den själv. Den tycker om doftande växter och inomhus har jag haft den på olika pelargoner. Ja. Då ska vi se. Jag tror att vi faktiskt nu ska till Tresticklands nationalpark i Västra Dalsland. Ut i snön. Nästan vid norska gränsen ligger nationalparken och det är ett stort väglöst skogsområde med tallskog, myrar, småsjöar och vindlande bergsryggar. Jonathan Martinsson.
Karin.
Det här är din första, den här veckan är liksom första gången du har besökt Tresticklan. Vad är ditt intryck? Du har till och med varit ute och åkt skidor och haft dig.
Ja, jag började med en skidtur här i torsdags eftermiddag när jag kom. Mitt intryck är att det är en väldigt härlig plats med där man får vara ensam och njuta av skogens ljud. Alltså det. Jag har inte träffat på en enda oväntad person här under de turer jag tagit. Så att, särskilt här på vintern kanske det blir ännu mer tystnad och verkligen känsla av storskog.
Ja, härligt det låter. Men du har med dig några också idag.
Ja, jag har ju med mig två kunniga personer här. Roger Olsson som är naturskribent som har en stort hjärta för dalsländska naturen och så Stefan Hussar på Länsstyrelsen i Västra Götaland som är förvaltare för nationalparken. Och vi har ju vandrat här då, västerut från entrén, kommit en bit in i nationalparken och står i den här tallskogen som ju utgör stor del av det här stora väglösa området. Och vi började ju morgonen med moln, men nu har ju faktiskt stjärnorna börjat visa sig och nu tittade upp här, ja, nu har molnen kommit tillbaka. Men vi hade Karlavagnen rakt över oss, Roger.
Mm. Karlavagnen rakt över så ser man hur gryningsljuset kommer här mellan tallstammarna i öster nu. Första lilla.
Ja, och för nu ser man också skogen framträda omkring oss. De här mörka tallstammarna mot den lite nästan blåaktiga himlen om vi tittar österut. Men något som slår en när man går i Tresticklan är ju att många tallar är ganska klenvuxna. Det är inga jättebjässar i regel. Stefan, du sa att det här finns ju en möjlig förklaring till det här är ju att man tror att det brann ganska mycket här under 1800-talet.
Ja, det stämmer. Dels är det ju väldigt mager mark så att träden och tallarna är ju faktiskt betydligt äldre än vad man tror. Men sen stämmer det att någon gång på 1830-talet så ska det ha brunnit ganska kraftigt här i området. Så därför så är ju många av träden eller tallarna här, de är ju hyfsat likåldriga då som har vuxit upp sen 200 år tillbaka då, knappt då.
Ja. Men det finns ju några träd som sticker ut och igår när vi var här på eftermiddagen och gick, då hittade vi en sån där riktigt tallbjässe som i alla fall vi fick intrycket hade stått betydligt längre än 200 år. Vi ska lyssna lite på hur det lät då. Ja men Roger och Stefan, vi står ju vid en tall här nu. En bit in i nationalparken som verkligen har karaktär. Och den sticker ut lite om man tittar sig runt omkring. Den här är ju grövre och platt krona också.
Riktigt grov, skrovlig bark.
Ja, man känner på barken. Så har den ju sån här, ja men pansarbark kallar man det va?
Ja, just det. Och så ser man här att det här är ett träd som diverse skalbaggar gillar. För här är det utgångshål av olika kaliber faktiskt.
en skarbackslarve som har käkat sig ut antagligen.
Ja, du ser, den är ju ganska, jag ska se om jag lyckas. Den är inte runt den heller. Så den är väl en 2 meter i omkrets kanske. Där skulle det kunna vara en tall som är äldre än, om man tänker tillbaka till den här brandperioden, eller vad tror du?
Jag tror absolut. Det brann ju här ganska omfattande enligt källorna för ja, cirka 200 år sedan, 1830-talet. Så man ser ju inte så mycket spår av den branden just, men om man tittar på sån här tall så har ju den definitivt funnits före den branden. Och det finns ju antydan till brandljud också.
Det skulle kunna vara en sån skada här, ja. Fast den är nästan läkt. Men det är ju som, det har ju varit ett, någon slags sår eller skada här. Det är ju som ett, en fördjupning kan man säga i den här jättetjocka barken.
Ja. Sen är det ju häftigt att tallen har ju, den har ju väldigt kraftig bark. Så den har ju liksom levt i samexistens kan man säga. Eller evolverat med bränderna eller med elden då, så att de såna här tallar de klarar ju sig generellt väldigt bra från skogsbränder då, till skillnad mot granen som är väldigt tunn bark då som stryker med såna här tallar de klarar ju de flesta bränder, så att de utvecklas ju bara större och större såna här sjok kan man säga.
Ja. Och sen står den ju alldeles intill ett vattendrag också. Mm. Kan det ha någon påverkan om det brinner att den klarar av det bättre?
Svårt att säga här. Men det är ju den enda stora eller grövre tallen just här omkring. Så att, ja, det kan ju hända att det inte har brunnit speciellt mycket just här. Det kan det vara.
Ja, en riktig tallbjässe här inne i Trestiklans nationalpark. Med gott om grenar om man tittar upp innan den platta kronan tar vid. Ja, häftigt. Ja, det var igår eftermiddag när vi hittade en tall här i Trestiklan som troligtvis har upplevt de här bränderna eller branden som härjade området på 1830-talet. Men Stefan, det här med bränder i en tallskog, det är ju faktiskt en ganska viktig del av tallskogens liv.
Ja, tallen har ju, kan man säga, den har liksom utvecklat ett försvar mot lågorna, så att den har ganska kraftig bark. Så därför så klarar sig tallen väldigt bra vid skogsbränder. Det gör ju inte däremot granen då, som har mycket tunnare bark. Så att historiskt sett så har det ju i landskapet då, innan man släckte bränder effektivt i skogen så brann det ju regelbundet, kanske vart 100-200 år. Och det gjorde att det blev liksom naturlig störning som ja, brände bort, kan man säga, gran, och så kom det upp lövbrännor som man kallar det då, alltså lövskog, tall eller björkar, och så tallen fanns kvar då. Så att idag kan man ju se då, brandljud som det heter, spår av tidigare bränder i äldre tallar då. Så att,
Och nu finns det planer på att göra lite mer kontrollerade bränder här i Trestiklan för att få den här processen.
Ja, det stämmer ju. För att liksom återskapa den här dynamiken i de här miljöerna, den här taigan då, som man säger, den här barrskogslandskapet som finns här uppe i norr, så anordnar vi då kontrollerade naturvårdsbränder. Så vi är med ett EU-projekt nu då där vi kommer bränna av delar av området då här inom något års framöver här då. Så att då återskapar man den dynamiken och ja, det öppnar upp möjligheter dels för, ja, det är inte bara för att få bort inväxande gran i det här tallområdet, utan det är även för att gynna många arter då, både källväxter och framförallt just i det här området så finns det en väldigt intressant skalbaggsfauna som gynnas av bränder.
Mm. Ja, jag lärde mig ett nytt ord igår. En pyrofilart. En art som vill ha bränder i skogen där de bor. Ja.
Jag känner mig också lite pyrofil den här årstiden, Jonathan Martinsson. Jag söker mig inte in i bränder, men sådär framför en brasa. Jag tycker det är riktigt trevligt att befinna mig.
Ja, det tycker vi nog också nu när vi har stått stilla en stund. Det börjar faktiskt bli lite kallt, men vi får röra på oss lite igen och få upp värmen.
Ja, men gör det så hörs vi sen. Fältreporter Jonathan Martinsson i Tresticklans nationalpark i Västra Dalsland, som är där tillsammans med Stefan Husar på Länsstyrelsen i Västra Götaland och naturskribenten Roger Olsson. Nu ska det handla om fågelsång, detta fenomen som så många av oss förundras över och fascineras av varje vår. Och våren, ja men den kommer ju hörni, även om det är lite vinter kvar och det är ju också gött på sitt sätt. Mats Björklund är pensionerad professor i zoekologi och han har ägnat oräkneliga timmar åt att lyssna väldigt noga på fågelsång. Och han om någon vet hur lite vi vet om vem det faktiskt är som sjunger och varför.
Jag gillar att lyssna på fågelsång. Vissa arter med rödhake, svarthätta, många med. Alltså man kan sitta och lyssna länge som helst.
Ja, visst är det vackert med fågelsång. Men de sjunger ju inte för vår skull, utan ja, varför sjunger fåglar? Jo, det är hanarna som på så vis mutar in sina revir och lockar till sig honor, brukar det sägas. Men om det är någonting som Mats Björklund lärt sig under sitt långa forskarliv, så är det att verkligheten är mycket mer mångfacetterad. Hos vissa arter är det inte ens säkert att det är en hane som sjunger. Och även när det är en hane som dag ut och dag in sjunger från samma gren, så är det inte säkert att det är samma hane hela tiden.
När jag tittar till exempel på rosenfinkarna, de försvarar ju inte revir alls. Va? Utan de sitter och sjunger tills de får en hona och sen slutar de sjunga. Och sen kan de häcka en kilometer därifrån, för det är honan som väljer häckplats.
Så sångplatsen kan vara som en scen för scen,
ja.
Den ena hanen efter den andra?
Jajamän. Framförallt rosenfinkarna så. Det var ju många, alltså, i och med att jag lyckades färgmärka dem så jag kunde ju se individer, så såg jag att det byttes ut hanar under tiden. De lät likadant, exakt likadant, men byttes ut under säsongens gång. Va?
På samma buske?
Ja, samma buske, samma träd.
Det är mitten av juni och platsen är Gällstaviken i Uppland. En favoritplats för denna professor i zoekologi.
Det är härligt sus och rassel här i Vasshavet.
Kröken finns en bänk där. Ja. Det var ganska nära att göms ifall det skulle vara droppar.
Vi har gått över spänger, förbi gläntor med öppet vatten där Mats Björklund pekat ut ägretthägrar och skräntärnor. Även om han som evolutionsbiolog har växlat mellan forskningsämnen och djurgrupper, så har han troget hållit fast vid fåglarna i det privata.
Jag vet, jag började ganska sent då, men ändå 14 var. Så 52 år sedan då. 53 till och med. Och då, ja, min far var fågelskådare, eller han var botanist framförallt, och sen skådade han fåglar också. Han erkände på gamla dagar att fågelskådningen, det var, för det fanns ju inga blommor att titta på. Och sen när de kom upp, då sket han i fåglarna. Och sen kartlade floran då i den kommunen växte upp i, då, i Rättvik och så vidare. Och sen fåglarna kom på köpet. Mm. Och trots allt andra hans alternativet för honom. För mig blev det tvärtom.
Och fåglar i jobbet då? För fågelsång har du intresserat dig en hel del för, även yrkesmässigt.
Ja, jag började, det gjorde jag ihop med min avhandling då, var ett tag sedan. Men i alla fall, då, det fanns mycket att göra där, tyckte jag då. Och det gör det fortfarande. Och, så en stor del av min avhandling handlar just om fågelsång hos talgoxe och rosenfink.
Hos båda de här arterna är det hanen som sjunger och honan som lyssnar och väljer. Det är särskilt lätt att konstatera det hos rosenfinken eftersom könen är så olika. Hanen karminröd och honan jordbrun. Men hos vissa andra arter är det inte alls lika säkert att det alltid är hanen man hör.
Är mer fascinerande fenomenen som finns en hel del i Afrika, jag har hört det själv. Och sen när man sett det i Kanarieöarna också, tror jag var, där paret sjunger, alltså hanen börjar och sen slutar han, och då omedelbart sjunger honan resten av sången. Så ena halvan sjunger han, den andra, och de sitter i olika delar av reviret. Då. Så är det ett sätt att tala om att vi finns här bägge i reviret. Va? Mm. Men det låter som det är en enda sång. Alltså det är tiondel sekund som hon som övertar och sjunger resten. Va? oerhört häftigt faktiskt. Och nu, bofinkar gör tydligen så på Kanarieöarna numera. Det är ganska nytt. Inte så utstuderat som många av de här afrikanska arterna, men de har sett att de har börjat. Och det kanske finns här, vad vet vi? Vi har inte tittat så noga på det faktiskt.
Nej, för då måste man ju sitta och spendera oerhört mycket tid med att titta på precis samma fåglar hela tiden.
Ja, det är så. Och man har gjort det i var väl England också, på blåmes upptäckt. Honorna sjöng mycket mer än man trodde, lite åt det här hållet då.
Där har vi också en sån här gängse uppfattning. Mm. Det är hanarna som sjunger och honorna som då väljer lite ut efter hur hanarna sjunger. Ja. Men det är inte heller helt sant då. När det gäller vissa arter i alla fall.
Vissa arter definitivt. Sen vet vi inte. Det är ingen som har tittat. Alltså, jag tittade på talg också då, till min avhandling för länge sedan. Då följde vi talg också i väldigt många timmar. Väldigt, väldigt många timmar. Och det var en hona som sjöng en gång. Så hon kunde ju sjunga, men hon gjorde det inte bara. Det var inte vanligt.
Okej, så där var det jätteovanligt.
Ja.
Men tror du om man skulle titta på blåmes här i Sverige, att man skulle se att även här sjunger blåmeshonorna ganska mycket?
Ja, det skulle jag tro. Inte alls så mycket som handen då, men det tror jag de skulle göra faktiskt. Ja, folk kan ju bara titta. Det är en uppmaning. Om man har någon blåmes i trädgården och lera, kan man ju titta på våren framförallt när de sjunger då. För honan är ju lite blekare variant av handen. Så att med lite träning så går det att se skillnad på könen.
Ja.
Faktiskt. Men annars, den rödhake som sjunger i gryningen in i ett snår, vad vet vi? Vem är det som sjunger?
Nej, men det är ju
ingen aning.
Nej, för de är ju väldigt lika varann könen då.
Ja.
När de är väldigt olika, då är det förstås lätt att konstatera att hanen är den som sjunger, om det nu är så.
Ja. För många arter, där vet vi att det är bara handen som sjunger. Sen blir flugsnappare, talg också andra. Men vi kan inte dra slutsatsen att just därför är det likadant på andra arter. Man måste titta på en för sig.
Mm.
Rödhaka tror inte någon tittar. Lövsångare. Trädgårdsångare, ja. Det kan finnas någon studie, men alltså, jag har inte sett några.
Nej. Sen Mats Björklund pensionerade sig från jobbet på Uppsala universitet har han ägnat en hel del tid åt att skriva om ekologi och evolution, bland annat på bloggen hansusmats.se. Hansus efter släktens gårdsnamn i Rättvik. Han berättar till exempel om rosenfinken då, vars sångstrof brukar beskrivas som om någon visslar frasen "pleased to meet you". I själva verket finns det ett antal olika sångtyper som låter ganska lika i våra öron, men som skiljer sig tydligt åt om man tittar noga efter. En hane håller sig vanligtvis till en sångtyp en hel säsong, och hanarna i närheten sjunger oftast likadant, som om grupptrycket pressar fram en samordning. En bit bort kan ett kluster av hanar sjunga med en annan sångtyp. Men så kan det plötsligt hända saker, som när Mats Björklund följde två par rosenfinkar som uppehöll sig i samma skogsdunge. Två par vars hanar sjöng med olika sångtyper.
Och de här, under häckningstiden då brukar de, det är generellt för nästan alla fåglar, då, precis när honan lägger ägg, då är hanarna limmade på honan. De är max en meter ifrån. Och det var ju samma sak med de här två paren då. Sen flög den ena hanen iväg. Jag fick det först, nu drar jag, följde väl hon med? Det gjorde hon inte hon.
Varvid den kvarvarande hanen, den listiga rackaren, flög fram till den övergivna honan, satte sig tätt intill och började sjunga för henne. Men inte på sitt eget sätt, utan med den bortflugne hanens sångtyp.
Det var ju så uppenbart att han visste vilken sång den hanen sjöng, och han flög till den honan och sjöng den sången. Det var ingen slump. Han kunde ha valt vad som helst, men det betyder att i huvudet har de en massa sånger som de kan välja på.
Aha.
Utifrån vad andra gör och så vidare. Mm. Och här valde de efter vad råkar vara grannar gör. Då.
Så de är mycket mer flexibla än man tror i sin sång.
Ja. Och de bara sjunger en så kanske de kan 10, vad vet man då?
Ja. Men talgoxen då, den sjunger väl ändå ungefär lika tjatigt hela tiden. Tvåstavigt, titu, titu. Titu, eller trestavigt, titify, 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 brukar man säga. Nej du, inte när man börjar titta noga på saken.
Hanarna har 4-5 olika varianter de växlar mellan. Och sen en del, för oss låter de väldigt enkelt, men de är inte det. En del kan låta 2 eller 3-stavigt, och kan det vara 4-5. Det är bara att det är så snabbt så vi hör det inte. Va? Så tittar man då i dator på ljudet så kan man se olika element som vi inte uppfattar. en variant som man tittar på, det var ju de här som sitter högt upp i ett träd och sjunger oavbrutet. Det är ofta opar det handlar. De sjunger samma sång länge och väl, kvart 20 minuter, och sen byter de till nästa. En hypotes som har föreslagit är att de blir, att vissa muskler då i halsen då blir trötta, och så måste de byta för att kunna ha samma volym då på det hela.
Jag tänkte så här, att han är, det är som en fiskare som står med kastspö och så kastar man med ett drag i en kvart och sen, nej, fisken gillar inte det. Jag byter drag.
Det är säkert en mycket godtagbar hypotes.
Men det är ju rätt fascinerande. Man har studerat fågelsång länge och väl på många olika håll i världen, och ändå är det så otroligt mycket i detta som vi inte riktigt förstår.
Ja, oja.
Varför gör de på just det
viset? Ja, visst.
Inte så.
Nej.
Nu måste man ju lyckligtvis inte räta ut precis vartenda frågetecken för att kunna njuta av fågelsången precis som den är. Det är Mats Björklund den första att framhålla.
Jag är ju morgonmänniska, så jag gillar ju gryningen. Nu vet jag ju att alla inte gör det. Jag har ju familj som tycker att det är väldigt underligt. Men, men ja, så vi är olika. Men det, vill man ha en riktig fågelkonsert, en riktigt fin morgon vid gryningen och strax efter, till exempel här vid Gällstaviken i Parnassen i slutet av maj, då låter det mycket. Då kan man få höra väldigt, väldigt mycket. Mm. Och även i Vassarna här hör man väldigt mycket. Det är väldigt stort liv då. Så det är kul. Och man behöver inte kunna allt, utan man kan bara njuta av sångmängden, liksom. Ljudmattan som kommer över en. Så småningom kanske man lär sig lite grann också, det är som sagt. Man får inte ha för bråttom med det. Det tar ett tag att lära sig alla.
Märkligen.
Ja. Det var trassången. Man får ta det pö om pö.
Om du fick ett forskarliv till och ägna åt fågelsång.
Oh ja.
Vad skulle du vilja titta på då?
Ja, då skulle jag nog titta på det här med, är det så att det är en hög frekvens av honor som sjunger eller inte? Det ska jag kunna göra. Och det vore ju, det är tämligen lätt. Alltså det gäller att ha en massa individmärkta fåglar och sen vader ut i naturen mycket. Och det är kul. Det ska nog göra faktiskt.
Det sa Mats Björklund, professor emeritus i zoekologi. Och det var Naturmorgons Mats Ottosson som träffade honom i juni i år. Mer fågelsångsforskning, det kan man få om man lyssnar på P1 nu i eftermiddag. Då handlar programmet Ljudvärd om forskning på fåglars dialekter. Det är något som David Wheathcroft vid Stockholms universitet kikat på.
Dialekter kan vara viktigt att, för att hitta partner som har förmågor, så gör de en bra partner. Så till exempel om du är en honfågel och du vill hitta en bra partner. Om du vet att hanen har kommit från just den populationen, kanske han vet var det finns mat, han vet hur man hittar revir. Så kanske är en dialekt, en signal eller en täcke av en bra partner för honor.
Om fågeldialektforskning i programmet Ljudvärd, alltså klockan 16.26 idag här i P1. Eller när du vill i appen SR Play. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har handlat en del om spår från skogsbränder eller spår från människor som vandrat i området där Trestiklans nationalpark finns nu, men som vandrade där för länge sedan. Men också spår i snön. Och Emil Viktor Nilsson, som håller i spårkurser i snön, då tipsade om den här Thomas Tranströmer-dikten apropå då djurspår. Trött på alla som kommer med ord. Ord men inget språk. For jag till den snötäckta ön. De vilda har inga ord. De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll. Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön. Språk men inga ord. Från mars 1979. Trestiklans nationalpark, den sägs ut som en tvättbräda från ovan med alla bergsryggar som sträcker ut sig, och utströsslat över hela nationalparken finns det små skogssjöar, och de har namn som Halvordskärnen, Lysekärnen, Tjuvekärnen och Fyrfoterkärnet. Och jag vet att du Jonathan Martinsson nu har, är vi någon speciell skör? Du skulle ta dig dit i alla fall. Jag vet inte om du lyckats i det här kuperade landskapet.
Jag har lyckats, eller vi har lyckats, Karin. Vi står här, faktiskt vi är två sjöar. Vi står vid sundet, eller en gångbro som går över sundet mellan Stora och Lilla Trestickland. Två små skogssjöar som finns här inne i nationalparken. Och det har börjat faktiskt, vi hoppades ju att gryningen skulle ge lite ljus här nu, men den här snön som de utlovade har faktiskt börjat falla lite försiktigt. Så att vi står här inne i skogen vid sjön och ser lätta snöflingor falla. Och vi började i programmet med att lyssna på tystnaden vid Trestiklands entré. Vi kanske kan lyssna lite på tystnaden här vid sjön Trestiklan också. Ja, det är inte mycket billjud som når in hit. Men Roger Olsson, vi står ju vid sjön som har samma namn som nationalparken. Mm. Och det är den som fått ge namn åt nationalparken. Vad betyder egentligen det här tre sticklar?
Ja, det man får väl översätta det med treord egentligen. Det är tre spetsar. Och det finns många sådana här flikiga sjöar, både i Dalsland och säkert på andra stället också, som har det namnet. Jag skulle säga att Trestiklan har fler än tre flikar, för det är en väldigt intrikat mönster mellan bergryggarna här, och den är ju en halv mil lång, så den är inte så liten. Jag har åkt skridskor runt den, och det är som att åka på en labyrint, så det är jättekul. Mm.
Ja, den sträcker sig, Stora Trestiklan sträcker sig söderut från där vi står. Vi ser ju inte jättemycket nu när snön, men man ser att det öppnar upp sig en is- och snötäckt sjö där. Men Stefan Husar, vi står ju också på den här gångbron över sundet här, och på en gammal väg, Hallevägen, som har gått här under lång tid. Berätta mer om den.
Det stämmer, alltså sen hundratals år tillbaka, så när folk i trakten här behövde byta till sig varor eller köpa någonting, så den enda större staden eller marknadsplatsen som fanns här i området, det var ju Halden i Norge på norska sidan. Så att då fick man ju traska de här tre milen genom skogen till Halden helt enkelt. Så det var ju en spännande tur som tog ett par, tre dagar.
Och då vet man att de passerar det här också, för det här är ju smalaste, bara 30 meter bort finns den smalaste passagen över sjöarna.
Ja, det stämmer. Så att man tror ju att där har historiskt sett funnits en spång då som man har tagit sig igenom. Och det här området har nyttjats alltså under många tider, och speciellt intressant kan man säga att det var även under andra världskriget, när det fanns en kurirverksamhet och kanske även flyktingar som kom den här vägen också. Så att då var det ju Så den här vägen har nyttjats på många sätt i långa tider.
Och den stigen var, alltså när jag kom hit upp först, för det är ju 50 år sedan, långt innan naturvården började göra leder här, den var ju tydlig och upptrampad. Spången fanns inte kvar, men stigen fanns ju kvar och har samma sträckning in till gränsen här nu som den markerade leden. Det är en jättefin gammal stig.
Så vi fortsätter trampa upp spåren som människor för oss har lämnat.
Den har ju trampats upp igen kan man säga, för då var den nog på väg att försvinna. Men sen när det blev nationalpark och besöksantalet ökade, så trampades det upp igen. Det är ju ett fint, det är ett kulturminne. Jättefint att de bevaras, de där gamla stigen.
Och du nämnde, det finns ju, vi har ju pratat om det här vildmarksbegreppet den här morgonen. Nu ser man Trestiklan som en väglös vildmark. Men att det har funnits mycket människor som har befolkat området tidigare. Och du nämnde ju någon karaktär där tidigare, Roger, som vi måste bara nämna lite kort.
Orrevringel, ja. Han, det är en verklig person, han har funnits. Han ansågs läkekunnig bland annat, och hans läkeväska finns bevarad på Fästningsmuseet i Halden. Så långt är det dokumenterat.
Och sen det jag har fastnat för, det är den där, det finns en beskrivning av hans klädsel i hembygdslitteraturen här, där han hade kläder av getskinn som han hade sytt själv, med skinnsidan ut stod det, och sen på huvudet hade han ett lomskinn med vingar och näbb kvar, står det. Och då har jag försökt, liksom, man kan försöka föreställa sig den där friluftsutrustningen, hur det tedde sig. Det var säkert vattentätt, men det låter ju inte jättefräscht, tycker jag.
Nej, då är man tacksam för lite mer moderna,
ja, absolut,
friluftskläder.
Absolut.
Men hörni, nu står vi här i snön på bron inne i Tresticklans nationalpark. Och vi har ju tillbringat några timmar tillsammans här. Jag tänker att vi kan väl liksom avrunda med att tänka lite. Vad tar ni med er från ett besök i Tresticklan? Vad är det som är speciellt med det här området, Stefan?
Jag pratar om Tresticklan, så brukar jag, alltså, man får ju med sig, tystnaden är ju en aspekt, framförallt orördheten, alltså det här stillheten, alltså man liksom går här med sina tankar och tystnar, alltså det är ett sätt att ja, alltså det är en fridfullhet som jag tycker man får med sig i den här miljön.
Roger, har du något att tillägga?
Nej, men jag instämmer, och det är ju också den här, det känns ju som en lyx detta, att bara du kan gå så här långt in i en skog utan att komma ut på andra sidan på ett hygge eller en väg. Jag menar, vi hade ju kunnat fortsätta 2-3 gånger till så långt som vi har gått nu, och ändå så att säga vara kvar med omgivna av gammal skog som har fått sköta sig själv länge. Det är ju en, tyvärr en ganska unik upplevelse i den här skalan i Sverige.
Ja, vi har ju bara verkligen nuddat en liten del av Tresticklan den här morgonen. Så att, det finns mycket kvar att upptäcka av det här området.
Jonathan, vi fick ju den utlovade tystnaden. Men har ni hört någon tofsmes som ni skulle lyssna lite extra efter?
Nej, någon tofsmes blev det inte. Det har varit en väldigt, väldigt tyst morgon. Vi får återvända för att höra den kanske.
Ja, men stort tack ska ni ha alla tre för den här morgonen.
Tack så mycket.
Jonathan Martinsson, fältreporter, som hade en lyxmorgon i Tresticklans nationalpark i Västra Dalsland tillsammans med Stefan Husar från Länsstyrelsen och naturskribenten Roger Olsson. Det har ju bland annat handlat om spår den här morgonen, och det är något som veckans kråkvinklare Helena Söderlund också kikat efter.
Två avtryck i snön på rad efter varandra. En bit fram, två till fast bredvid varandra. Ett så karaktäristiskt spår, det enda jag är säker på faktiskt. Och jag är barnsligt glad över att ha det där spåret i vår egen trädgård. Även om det varit rätt tunt snötäcke just här i södra Småland, i förhållande till typ överallt annars i Sverige känns det som, har det ändå varit ovanligt vintrigt, glittrigt och kallt även här. Underbart. Förra veckan var vi bortresta några dagar. När vi åkte hade snön börjat falla i en rejäl och iskall snöstorm. Vi kom hem till ett vackert snölandskap. Jag tittade genast efter spåren på den snötäckta gräsmattan. Det var helt tomt. Jag blev lite orolig. Var är han? Eller om det är hon? 17 minusgrader måste vara rätt så tufft ändå. Det är förstås haren jag pratar om. I det här fallet vår hare. Den som vi alltid ser i trädgården. Som lämnar sina spår på samma vis varje dag. Förbi ytterdörren, sen snäddan runt knuten, en lov bort till grönsakslandet, via fågelmatningen, ett skutt in i grannens trädgård och tillbaka. Ja, jag är inte säker på att det bara är en hare, men jag ser alltid bara en åt gången. Eller för någon månad sedan så halvlåg faktiskt två harar på varsitt brunnslock på gatan när jag kom hem sent en kväll. De verkade njuta av den relativa värmen som kom där från underjorden. En fin, fin viloplats. Men jag pratade lite människoförstånd med dem. Att det gäller att hålla koll med de där långa och känsliga öronen. Hörs det brum på avstånd är det springa iväg som gäller. Att ligga och trycka och låtsas vara osynlig är en dålig strategi i det fallet. Annars ser de alltså alltid en och en. Och det känns faktiskt lite sorgligt, men jag vet att det är i sin ordning. Hararna lever ensamma. Till och med som ungar blir de lämnade större delen av dygnet. Mamman ger dem ett mjölkmål en gång om dagen i solnedgången. När jag säger hare så är det alltså fälthare jag menar. Visst finns det skogshare även i Småland, men här inne i stan har jag bara sett fältharar. Eller tyskharar som de också kallas. De introducerades i Sverige på 1800-talet och har framgångsrikt brett ut sig i södra Sverige och på många håll konkurrerat ut den inhemska skogsharen. Det är trist, men det förtar inte min glädje över vår fälthare. Kanske är det just detta att det är det enda vilda däggdjur jag har kontinuerligt i just min närhet. Sommar som vinter. Att komma hem och få spana in under äppelträdet. Ligger han där och småsover? Sätter sig vaksamt upp, spetsar öronen och jag säger hej haren. Och så hoppar han iväg lite lojt efter en stund. Det känns trivsamt att ha en hushare. Fältharen är större än skogsharen, Europas största. Och faktum är att det är Sveriges snabbaste däggdjur. Om det kniper kan det få upp en hastighet på 70 km i timmen. Imponerande. Men fältharen har svårare att klara vintern än skogsharen. Den rödbruna pälsen blir inte snövit på vintern som skogsharens. Och tassarna har mindre päls så att fältharen sjunker djupare ner i snön. Dessutom äter den helst svåråtkomliga markväxter. Så vad är vår hare nu då? Kom tillbaka, det är okej att gnaga lite till på den stackars grönkålen som står kvar i landet. Efter någon dag så är spåren där igen. Jag pustar ut. Haren har gjort alldeles rätt antar jag. Legat och tryckt i sitt gömställe och bidat sin tid under de iskalla och stormiga nätterna. Välkommen tillbaka.
Hälsar Helena Söderlund i veckans kråkvinkel. Nu är det hög tid för veckans naturfråga. Så här låter den. Det finns två snarlika och närbesläktade sparbanksarter i vårt land. Vi söker den minst vanliga och mest kust- och klippförknippade. Om ollonet saknar skaft, ja, då är du helt rätt ute. Vet du vad det är vi söker, då skriver du till naturmorgon@sverigesradio.se eller så lägger du svaret på posten och adresserar det till Naturmorgon 35930 Växjö. Vi frågar alltså så här. Det finns två snarlika och närbesläktade sparbanksarter i vårt land. Vi söker den minst vanliga och mest kust- och klippförknippade. Om ollonet saknar skaft, ja, då är du helt rätt ute. Rätt svar på förra veckans fråga, det var odört, och de som vann det var Åsa Eriksson i Hedesunda, Björg Fornvall i Västerås och Maria Perroharju i Norrköping. I Naturmorgon idag har lyssnaren Anneli Kantola berättat hur man ska ta sig an Trestiklans nationalpark.
Jag måste öppna mitt sinne. Jag får vara lite meditativ för att verkligen ta till sig av det som händer.
Ja, och nästa vecka i Naturmorgon, vad gör vi då? Jo, då ska vi besöka något som egentligen inte finns längre. Vi ska på en resa till den artrika mosaik av glesa skogar och gläntor, skogsbryn och buskmarker som uppstår när naturen inte främst formas av människan utan av stora betande däggdjur. Två spännande naturområden tar vi oss an. Det ena har en 1000-årig historia och i det andra så släpptes naturen fri för bara 20 år sedan med ett myllrande resultat. Ja, nästa lördag bär det bland annat av till turturduvornas knäpp i södra England.
Vi tackar för oss, och vi, det är producent för Naturmorgon och det är Helena Söderlund, och tekniker idag det var Martin Tomolin, fältreporter det var Jonathan Martinsson, och jag heter Karin Gyllenklev.